Då ska jag läsa dagens text från Markus evangeliet 9, verserna 38-41. Johannes sa till honom: Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte tillhörde oss. Men Jesus sa: Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efter oss tala illa om mig. Den som inte är emot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, sannerligen, han ska inte gå miste om sin lön.
Det här är ju ett ganska udda bibelord. Det här är inget typiskt för det som ofta hände i den värld som vi läser om i Nya testamentet. Jesu relation till sina lärjungar och sin omgivning, så är det ofta liknande saker som upprepas. Människor som kommer, lyssnar, får hjälp eller vänder sig emot honom. Det här, tänker jag mig, det är roligt att det är någonting som bryter emot det där vanliga mönstret, även om det mönstret i sig naturligtvis är också fantastiskt. Jesus hade ju hela tiden talat om det här med Guds rike. Det var någonting som liksom han ständigt förde fram. Som en verklighet mitt i alla andra riken i den här världen. Som ett folk bland alla andra folk. Och sig själv som en kung över alla andra kungar i den här världen. Det här var ju något nytt, och genom sitt sätt att vara och handla så försökte han ju också visa att det här är inte bara prat. Det här är inte bara en idé som jag har, utan jag vill visa att nu är något annat på väg att bryta in i den här världen. Johannes, som ju den här dagen på något sätt är talesman för hela gänget omkring Jesus, och de alla hade ju på något sätt fångats utav just detta. Att det var något nytt som höll på att hända bland dem och liksom bryta fram. Deras ögon hade öppnats för en annan värld mitt i den här världen. Och när de nu närmade sig det som skulle bli avgörandet för hela liksom, Jesu tillvaro och närvaro i den här världen. Det som skulle något sätt leda till ett kors och till hans död. Så visade sig också att de får allt svårare på något sätt att förstå. Vad är detta rike han talar om egentligen? För nu tänjer Jesus på gränserna, och ibland får de verkligen svårt att hänga med. Jag läser ibland om att de faktiskt protesterade mot vad Jesus säger. Det här får inte hända. Och Jesus får vid upprepande tillfällen liksom korrigera dem, deras föreställningar. Det här är ju ett sånt tillfälle när Jesus går in och korrigerar. Och det är ju också, ska vi säga, i inledningsfasen till det som ska sluta med hans egen död. Det Johannes får klart för sig, hoppas jag, och de andra, även om det också är på något sätt en växande insikt hos dem, är ju att Guds rike har mycket vidare gränser än vad de föreställer sig. Det de liksom har sett framför sig är ändå alldeles för litet mot vad Jesus har tänkt. Ja, hur många gånger hade inte Johannes varit med om det här? Jesus hade hela tiden tänjt på gränserna, visat honom liksom hur mycket större hans vilja är att förändra den här världen. Och ändå är det liksom nu mer än vad han riktigt liksom kan ta in. Det väckte ju hela tiden uppseende omkring Jesus när de som man minst anade sökte sig till honom och dessutom blev så varmt mottagna av honom. Inte minst när de där svarta fåren dök upp mitt bland alla andra. De som man verkligen inte tänkte sig höra hemma i en miljö där Guds rike talades väldigt mycket om och Guds vilja. Men även om Jesus visste att det här kommer jag att bli kritiserad för, så ändrade inte det liksom på hans inställning till just alla människor, hans glädje över dem. Men inte minst när han såg, här kommer verkligen en som ingen annan har förväntat sig. Det här visar lite extra på vad Guds rike handlar om. Det inte är bara för en religiös elit, de religiöst intresserade, utan det är för människor som verkligen söker livet. Det var de här människorna som inte passade in, som ingen räknade med. De man då kallade för hedningar eller samarier eller tullmän. Han räknade med dem. Och är det inte så att man anar att Jesus njuter lite extra när han ser just de människorna komma och söka honom och fråga honom? Jag tänker på när han själv berättar den här berättelsen om, som vi kallar för den förlorade sonen, om en människa som verkligen bröt mot alla tänkbara normer, som hade drömmar men allt gick i kras, som förnedrade sig själv, som verkligen hade hamnat på botten. Och alltså, det finns väl ingen annan berättelse ifrån Jesu mun som så liksom livligt berättar om både omständigheterna men också detta att han kommer tillbaka till sin far igen och blir omfamnad, välkomnad. Det svarta fåret kommer hem igen. Jag tänker mig att detta vill Jesus verkligen stryka under. Alltså, Jesus är mycket mer generös än vad Johannes hade trott, trots alla dessa erfarenheter och allt han hade hört ifrån Jesus den här dagen ifrån det vi läste här. Johannes hade naturligtvis också tidigare lärt sig en och annan sån här minnesbeta. Han hade ju föreslagit för Jesus när folk i Samarien inte ville lyssna på honom. Så han sa, amen, ska vi kalla ned eld över den här byn? Han hade blivit förvånad när Jesus hade talat med en kvinna i offentligheten. Och det där liksom hände ju hela tiden. Att Jesus fick överraska dem. Och här var nu det alltså en man som inte tillhörde dem, står det. Men som ändå gjorde det de hade fått ansvar för. Och de hade på något sätt blivit licensierade till. Att förkunna evangeliet och som en del av det också driva ut demoner, det onda ifrån människor. Nu var gränsen nådd för Johannes i alla händelser. Han kunde inte se att det här var möjligt. Han försökte hindra den här mannen. Det står inte att han lyckades, men han hade verkligen försökt. Och så får Jesus vid det här tillfället igen säga honom, dina gränser är alldeles för snäva. Det här är de gamla gränserna möjligen som gäller, men jag tänjer på dem. Det här är en som är på vår sida. Det var ännu en av de där som Johannes hade tänkt bort ifrån sin egen krets. Jesus säger, han är också med oss. Och det där upprepas ju hela tiden. Nikodemus, en av de religiösa ledarna, beskrivs ju i vår information som att han var en lärjunge till Jesus i hemlighet. Och hur många sådana fanns det? Det vet vi ju inget om. Men de var säkert ganska många. Eller den här romerska officeren som Jesus har ett samtal med och behöver hjälp med sin sjuke son. Till honom säger Jesus, jag har inte mött någon av mitt eget folk, israeliterna, som har så stor tro som du. Han säger samma sak eller liknande till en kvinna, en kananeisk kvinna. En av dem som absolut ingen räknade med i det här sammanhanget. Kvinna, din tro är stark. Och vem vet vad som rör sig omkring oss i de människor som du och jag möter. I fredags så lyssnade jag bland annat på Marianne Mörk. Och den här bilden jag visar, den hörde egentligen hemma just till detta, att Jesus tänjer på gränserna. Där inte bara Kanada och Grönland var hans mål, utan han säger till lärjungarna, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. Tänj på gränserna. Men i fredags kunde vi på tv höra skådespelerskan Marianne Mörk berätta lite om sitt liv. Hon säger så här, ja, när jag läser i min telefon om någon som har gått bort, då pussar jag på den. Jag är ju inte religiös, säger hon, som om den religiösa brukar göra det. Men hon säger, och då ber jag. Då ber jag att det inte ska ha varit för svårt. Och hon fortsätter att säga att ja, men varje ny dag som jag vaknar upp, jag har så mycket att tacka för. Och då tackar jag någon där uppe som jag inte tror på. Vem vet vad som rör sig bland människor? Jag säger nu inte detta att det gäller henne. Men jag säger bara att detta är sådana tecken som ibland i vissa situationer man bara får en känsla av. Den här mannen, en del av er känner igen, Gustav Norén, en av grundarna till rockbandet Mando Diao. Han säger så här i en intervju som jag läste. Jag har alltid varit troende. Jag har alltid bett. Men inombords. Eftersom jag tyckte att det var konstigt. Mitt förnuft har inte varit kristet. Men mitt hjärta har varit kristet. Och dessa sidor möttes när motgångarna kom. När allt gick som på räls förstod jag inte hur man kunde tro. Det här händer omkring oss. Det är verkliga människor. Och det är bara några få som vi på det här sättet kan få en liten inblick i. Men de finns runt omkring oss. Lite överallt. Ibland kan det ju vara just speciella omständigheter som lockar fram någonting. Och oftast kanske vi inte får veta det alls. Jag hörde någon berätta om sin arbetskamrat. Eller ett samtal där någon hade frågat en annan. Liksom, men varför tillhör inte ni kyrkan? Och svaret blev, ja, det har bara inte blivit av. Så det var inte problem med tron eller att Jesus var något liksom avskräckande, utan det har bara inte blivit av. När Jesus säger till Johannes, hindra inte de som precis som ni försöker driva ut det onda och befria människor, så är det ju samma sak som man i andra sammanhang uttrycker som att man känner trädet på frukten, inte på vad man ser, inte på ytan. Det är inte trädets skönhet eller vad ska jag säga, imponerande grönska som är det viktiga, utan frukten. Vad är det som finns där inne och som bär frukt? Det var ju ofta en utmaning för de religiösa ledarna som han mötte att förstå. De som var ivriga med att just putsa på utsidan och fasaden. Den här gången försöker alltså Jesus få lärjungarna att förstå. Det viktiga är ju inte vem som gör vad, utan att människors liv blir förändrade. Att människor blir befriade. Han säger till Johannes: din uppgift är inte att bevaka gränser eller att bygga murar. Det är att förstå vad som är centrum i mitt rike. Och låta det vara centrum. För det är det som jag tänker mig hör till Jesu budskap. Att förstå vad är centrum i Guds rike. Och låta det få vara det viktiga. Och viktigare än var gränserna går. Det är viktigt var navet finns i ett hjul. För att balansen ska bli riktig. Jesus kunde vara generös med gränserna därför att han var så trygg med var centrum fanns och var det fanns i hans eget liv. Han behövde inte veta allt om alla och var gränserna gick. Det är det Johannes håller på att lära sig. Att världen, den värld som Jesus bygger, är så mycket större än han vet. Och jag tänker, har jag någonting att lära mig av det? Och en del av det centrum som Jesus hela tiden levde med var ju just detta, kampen mot det onda. Allt det han sa, allt det han gjorde var ju egentligen en del av kampen mot det onda som han hade kommit för att vinna. Hela hans liv är just en uppgörelse med det, och därför inleds ju också hans uppdrag i världen med att han möter den onde i det vi kallar Jesu frestelser, för att han redan från början för sig själv och för den onde ska göra klart han har kommit för att besegra honom, oavsett i vilken skepnad det här onda visar sig, för det kan ju verkligen variera. Ibland möter vi det onda verkligen förklätt. Förklädd i fromhet till och med ansiktet dolt. Och andra gånger kommer ondskan så rå och så naken med sitt rätta ansikte. Jesus backade aldrig för detta. Och nu vill han visa Johannes att han inte behöver oroa sig för att andra också gör, tänker eller ber precis som han gör. Om de här människorna som han försökt hindra ändå har gjort det med framgång, alltså drivit bort det onda, har han ingen anledning att heller för sin egen del eller möjligen för Jesu del känna sig kränkt att någon gått in på hans revir. Låt honom istället förstå att ni är på samma sida. En del av de gränser som Jesus tänjer ut den här dagen handlar ju om detta. Det är många fler än vi som ber. Fler än vi som tror. De kan vara svåra att upptäcka ibland. Men fundera över, vilka är det som ger dig ett glas vatten att dricka för att du följer mig? Det vill säga, se inte alltid till det stora och uppseendeväckande, utan se också till det lilla. Hindra dem inte, utan ställ dig på deras sida. Denna vecka har vi fått se ondskan på nära håll i all sin nakenhet. Utan liksom några skygglappar. Satan har visat sitt rätta ansikte i vår egen stad. Det som många andra i vår värld möter, kanske dag efter dag, som är åtminstone ett vanligt inslag i deras vardag. Denna vecka blev det hos oss. Det är det onda. Det är det som Johannes hade fått i uppdrag att bekämpa, men det som också människorna omkring honom, som han inte riktigt förstod, också hade fått som uppdrag. Och nu får vi tillsammans, också som Johannes, i Jesu namn vända oss mot det onda, inte mot människor. Och vi får också göra det som är gott och stå på deras sida som har det svårt nu. Jag tänker på det här ordet ifrån Jesus när han tänker just på den onde själv. Han säger, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och vi har sett det. Jag har kommit för att det ska ha liv, och liv i överflöd. Och det är vårt uppdrag att ge liv vidare. Jesu kamp slutar på ett kors. Det är själva centrum för Guds rike och för det liv som vi får och inbjuds att leva till i tro på Jesus. Där sker avgörandet, kampen mot det onda. Ett nytt centrum formas för riket. Och härifrån hörs evangeliet till oss idag. Han har segrat. Han säger alldeles innan detta sker, var inte oroliga. I världen får ni lida, men jag har besegrat världen. Så vad vill Jesus säga till oss den här dagen? I ljuset av den här veckans våld, men också för kommande veckor. Ja, det är fler än vi som tror. Vi är många fler. Det är många som ber. Många fler än vi vet om eller anar. Och som vill det goda. Och jag tror att det är en uppmaning också i sig. Var öppna emot dina medmänniskor. Tänk inte för hastigt. Det är en som inte ber. Det är en som inte tror. Du vet sällan om hur det egentligen förhåller sig. Tänk istället tvärtom. Kanske det är människor som är nära, som är på ett eller annat sätt en av oss, som har vänt sig till Jesus. Det Jesus också vill säga till oss idag är att ljuset är starkare än mörkret. I sin död besegrade Jesus all ondska och till och med döden. Och vi får förena oss i den kampen som han fortsätter att kämpa emot mörkret. Och kanske vi också, ifrån de ord Jesus har sagt till oss idag, ska vara uppmärksamma både på andras och våra egna allra vanligaste och vardagligaste handlingar. Att ge ett glas vatten som kanske i sin förlängning handlade om gästfrihet. Att ha plats, att ge rum för andra människor. är ett uttryck för det rike som får allt vidare gränser och starkare centrum. Så är det inte så att Jesus vill få oss idag att tänka att det är viktigare att förstå var vårt centrum finns än var gränserna går. Låt oss be. Jesus, jag vill tacka dig för att vi igen har fått höra din röst i de här orden och förstå att du har någonting att säga oss, så som du alltid hade något att säga och visa. Tack för att du öppnar ögonen på oss som nu vill följa dig, precis som du gjorde då. Tack för din kärleksfulla närhet som vi blir kallade in i. Och för alla de människor som söker dig, som tror och som ber, utan att det yttre ger något sken av det. Tack att du hör deras bön och ser deras tro och vill leda också dem.